Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Woof! Och tuntar! Och nöjda med sa på. Oh my god! Vilken tuntipodd!
Tuntpoddarnas tuntpodd.
Ja, verkligen. Nej, vi ska inte skämmas.
Jag har så ont i...
Nej.
Vad är det?
Nej, men ska du
nacken. Nej, det är inte nacken. Jag tror att det är ont idag. Jag känner hela tiden ett tryck neråt. Ja, det är tarmen. Ja, inte alls var det bra i magen på... Jag tror att det är att jag slängde i mig en risotto på Brillo. Jag åt den på 3,5 minuter.
Ja, det är givetvis att det är därför.
Ja, tror du?
Mm-hmm. Undrar om jag ska ta med skon och mysa upp lite.
Mm.
Lång skon.
Vad har du för skostorlek?
Nej, men...
Visst att du nog tyckte att det var pinsamt att ha stor
skostorlek. Alltså, jag har 40. När man... Det är väl inget?
Nej, det är som Paris Hilton. När hon har 41.
Hon är typ så 42 eller något sånt där. Ja. 42 eller 43.
Hon det förstår man ju, att hon har lite större fötter för att hon är ju så lång.
Mm.
Precis som du.
Mysigt.
Mm. Jag minns, jag var alltid av en sjuk på Kajsa som hade 36 i skor. Medan jag hade 30. Jag har alltid tänkt att jag är 37, men jag vet ju att jag har 38 här.
Ja, men är inte. Jag, det är precis som killar som är 1,78. Hur lång är de? 1,80?
Ja, jag ser alltid att de är 1,80.
Hur många killar kan vara 1,80? Det borde ju vara medellängden då egentligen.
Det där med längd och killar är ju så känsligt. Det finns ju en TikTok-trend som är så sjukt kul. Mm. Det är en tjej som går in på olika killars live.
Ja.
Och så skriver hon en kommentar så här: "What a short king." Och killarna, alltså det spelar ingen roll. Det kan vara liksom kända artister. Det kan vara short king. De kommenterar alltid, short king, I'm not that short, do you think I'm short, I'm 5'6". Alltså du vet så här, ska ställa sig på, alltså, det är så jävla, det är så otroligt kränkande att kalla en kille för kort. Det måste vara så otroligt känsligt.
Jag är jättetrött på killar idag. Så ja. Det
nej, är det en sån podd?
Det kommer kanske bli en sån podd.
Det sjuka att jag, när du sa att du var trött på killar, då hände någonting med mina... bröst. Alltså det är liksom frös till. Jag tror jag fick lite gåshud.
Ja, för känner du samma? Eller?
Ja.
Mm. Mm. Jag har ju ett nytt intro till oss.
Okej, låt höra. Mm. Spännande.
Mm. Jag kände att det här passade oss så himla bra. Surret. Allt gick kanon. Ett samtal i ett oändligt antal delar med mig, Linnea Holm, och med Hanna P. Persson. Om kärlek och relationer. Smärta och sorg. Men också försoning. Och förlåtelse. Vad tycker du att det är?
Jag känner igen introt.
Okej, det är inte vårat. Jag snodde det från Ola Rapace och
Fredrik Söderholm.
Fredrik Söderholms.
Ja. Märker du hur stel jag blir? Jag är jätterädd, för att jag känner ju Fredrik lite. Jag är rädd att vi hånar dem, eller?
Nej, men vadå?
Nej.
Hona? Nej. Det var bara att jag tyckte att det hade lika gärna kunnat vara i våran podd. Förutom att, alltså, för dem har det ju gått åt helvete. Den heter
och för oss är det bara, vi bara född med silversked i mun.
Jo, men jag tyckte det var bara roligt.
Ja, det är kul. Jaha. Det är kul.
Klipp bort då.
Nej. Försök aldrig igen. Vänta, nu ringer farsan, jag måste ta det.
Var det inget kul?
Jo, det var kul. Jag var bara stel för jag var rädd att det skulle börja håna han. Och jag orkar inte.
Absolut inte. Alltså, men så här känner jag lite. Har du hört?
Nej, jag har inte hört det.
Nej, jag har inte heller lyssnat. Jag lyssnade bara på trailer.
Ja, trailer.
För det var det jag hörde när jag tänkte, den här ska jag sno till våran. Bara så ni vet, det som kommer sägas nu, det är bara känslor och ingen hjärna.
Nej, men jag är all för.
Och så här är det ju. Alltså Fredrik Söderholm, jag vet ju, han är ju, det är jätteviktiga saker han pratar om, alltså med sitt missbruk. Jag tror att, det vill bara utgå ifrån gensvaret vi får den här podden. Varje gång jag säger att jag inte är bra på någonting, vet du hur många som skriver till mig och bara, jag känner samma sak, jag är inte heller bra på någonting. Men då så här. Då ser jag, alltså du vet så här, jag vet ju inte ens vad de säger i den här podden, men
konceptet vet vi.
Ja, Ola då, Rapace. Missbrukare.
Mm.
Och samtidigt så som jag har lyssnat på det här intret och sett den här bilden på dem, så ser ju jag såg inte så mycket bättre i helgen, men jag såg uppträdandet med Monica Mac.
Mm.
Har du sett det? Någon sjunger Lassie?
Nej, du har pratat om det. Jag vågar inte se.
Jo, men måste du se det. Det är jätteviktigt.
Einbusk, vad har vi berättat lite?
Jo, men vi kan lyssna på den här först, bara du.
Om man är liten och svag och blir slagen med slag, ingenting man begriper, men hjärtat det skriker. Om man är liten och svag, varje natt, varje dag, av allt ont blir man blå inuti. Utanpå, varför finns jag? Men hemskhet kan vända och maskrosor tända sina knoppar att växa upp i gryningen. När spökena glufsar mot jag, då lufsar hon till oss, mig och dig med all sin kärlek.
Tycker du, Hanna?
Gud, vad stark.
Ja. Och då är det ju så här.
Jag tänker bara på
Josefin. Och jag tänker väldigt mycket på, om vi ska, hur ska jag säga det här nu? Men jag tänker såklart jättemycket på Josefin, och så tänker jag ju på Örjan Ramberg, den här mannen då, som, han blev ju dömd för att ha misshandlat, bland annat han sparkade henne i magen.
Mm.
Och sen så var det ju väldigt mycket så här att han fick, hur ska man säga, ungefär som att det var hans fel att hon hade dött, alltså, och så. Och han bara gick väl ut och sa att det finns, för hon hade ju den här höftskadan som gjorde att hon behövde äta väldigt mycket morfin och blev morfinberoende. Och så gick han ut och du vet, det finns ingenting som säger att den här sparken, och
det visar dig aldrig mer.
Nej, men, och så blir det som de sjunger i den här låten, att av allt ont blir man blå inuti och utanpå. Att spelar det alltså förstår du? Fattar du någonting eller?
Nej,
alltså,
nej, men dum i huvudet.
Dum i huvudet.
Finns ingenting som kan bli vad mycket du har förstått.
Ja. Och så så blir det ju också då med till exempel, som sagt, jag har ingen aning om, och de pratar säkert om så otroliga bra saker i den här podden som de gör.
Den här Ola Rapace-podden.
Ola Rapace-podden. Men han har ingenting att förlora och sitta och prata om allt fruktansvärt han har gjort. Och jag känner liksom bara offer till, alltså kvinnor, alltså vän, alltså kvinnor som är offer till sådana där män.
Jag med.
Jag känner ingen som är han. Nej. Jag känner bara barn till missbrukande föräldrar, eller alltså pappor då, är ju det är dåliga papper. Eller tjejer som har varit i relationer då med män som har problem. Och därför är jag så fruktansvärt ointressant. Alltså det är så ointressant att han får utrymmet för mig. Alltså jag har väldigt svårt att se varför jag ska lyssna på den här podden. Eller?
Men det, jo, jag håller med. För att det, är så här, det är klart att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna prata om missbruk. Mm. Och liksom, och det, så här, det kan ju finnas ett syfte liksom med att män i de situationerna kanske lyssnar och blir hjälpta och kommer ur det. Och det blir färre offer på så sätt. Det kan väl man se. Men med den tanken tycker jag också att man kan lägga lite åt sidan. För det som jag märker hos dig och som också kommer upp i mig är ju känslomässiga argument. Mm. Att man orkar inte ännu en gång sitta och tänka på sina... Alltså,
ja. Gud, man blir så himla arg för att det är så. Han, det är som du säger, han har ingenting att förlora på det där. Tänk dig missbrukade kvinnor som man skulle ha kört rattfulla med sina barn och sitta och prata om det i en podd och kommersialisera kring det eller liksom. Oavsett vad syftet är då, det finns inte, för att det, man har så mycket mer som förlora som kvinna också. Att män kan vara konstnärsmän och manliga kulturella liksom, eller kulturmän som är genier, det funkar ju alltid, för att man förlåter dem och de får jobb ändå. Och
han har haft en karriär, trots sitt missbruk.
Mm. Och för kvinnor som till exempel Josefin Nilsson så är det för sent.
Ja.
Man blir blå utanpå och inuti. Då, det som jag tror liksom är känslomässigt skavigt för både dig och mig och säkert många som lyssnar också och som ser att den här typen av poddar görs eller att Örjan Romberg, nu vet jag inte, man kanske inte så här, jag vet inte heller hur mycket man vågar säga om Ola Rapace och hans historia.
Nej,
och så där.
Men vissa saker inte, och vi vet faktiskt inte hur podden är. Det här är ju bara det första jag känner.
Mm, precis, och som, man kan ha kvar tanken också att det fyller något slags syfte då, intelligensmässigt, men det känslomässiga.
Vet du, just nu vill jag bara säga vov till Ola Rapace.
Buff med nos, ta min tass ner.
Så, tack.
Så här, jag tror att en tanke som man kanske kan komma ihåg när man gör den här typen av grejer eller så här, och program, oavsett om det är poddar eller tv-program eller låter, män som har misshandlat kvinnor, alltså när man låter dem komma till tal, så även om det är liksom i ett syfte där de har gått vidare eller blivit dömda och liksom det som är någon slags här, man ger, att ge det utrymmet bakom varje sån man finns i alla fall minst ett livsöde som,
och det behöver ju inte vara fysisk misshandel heller.
Nej.
Som
och det är så här, det märkte man ju också sen vi jag vet inte, vi fick ju ett mejl.
Jo, jag vet.
Jag tror på riktigt inte. Det är så synd att vi är 8% killar som lyssnar på den här podden. För vi sitter ju här som någon tjejklubb. Och jag kan tänka mig att många av de tjejer som lyssnar känner ju någon som känner någon i alla fall. Som har blivit psykiskt eller fysiskt misshandlad. Kanske både och. Men att jag tror på riktigt inte att killar förstår hur många tjejer som får illa av mäns beteenden. Vi har så haft gjort 8 avsnitt av den här podden och vi har ju inte de erfarenheterna själva.
Nej,
från män som har misshandlat oss. Men ändå så har vi nåtts av människor där, som har råkat ut för det. För att det liksom, man erbjuder väl någon slags trygg rum, och när man pratar om relationer och så vidare så känner väl kvinnor och tjejer att de så här kan dela med sig till oss, vilket är ju superfint. Men jag tror, alltså det är ju konstigt, man brukar ju prata om, till exempel när man pratar om våldtäkt, att alla tjejer känner någon som har varit utsatt, om inte för våldtäkt, för ett sexuellt övergrepp. Men ingen känner en förövare. Det här går ju igen i relationer, och man behöver inte prata heller om, som du säger, fysisk misshandel. Vi sitter här och har flera vänner som har varit psykiskt misshandlade, som vi vet liksom på olika sätt har varit illa. Men ingen av Johan eller Antos kom. De vet ju inte någon kille som har misshandlat eller var abusive boyfriend.
Nej, och det är också inte bara, alltså, det är ju också fäder, alltså pappor jag tänker på. Så många, för mig är det många vänner som har kanske haft dåliga pappor. Och vad det gör med en människa. När man är blå inuti.
Ja. Då kan pappan starta en podd då, och bli förlåten och gå vidare. Fan vad mycket värdelösa papper det finns. Gud, det är bra början.
Ja, vilket bra, förlåt. Alltså, jag vet inte ens, vad ska vi göra av den här början?
Nej, men man får man får känna, oh, men det man kan sluta i någon slags dur är väl att godhet finns ju, och det är väl inte så svartvitt heller liksom. Missbruk är ju också en sjukdom, bla bla bla, men jag tror att det där mediala utrymmet kan också skada vidare. Och vad sänder du ut för signaler, och vad bygger man för nya liksom, relationer med att bli förlåten offentligt? Ja, jag vet inte, jag tänker bara högt.
Hejdå! Och det var dagens podd, hejdå!
Vuff!
Ja, vuff! Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, ja, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Och då blir den annonsen uppladdad igen, och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera, om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar, för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså, jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval. Nej.
Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så
jag
får
köpa
dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs, och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla bustmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså, de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo, balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar, det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det ju verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila. Apropå män.
Ja, ge mig.
Vad?
Kommer det bli stora manshatarpodden? Jag har det i mig, kan jag säga. Ja. Min pappa sa, Linnea, när man lyssnar på er podd, det låter liksom som män inte ens behövs.
Så mycket. Jag älskar ju han.
Ja, så sa han.
Micke, du behövs.
Och bära grejer.
Nia sitter ju här. Det var en del i det, förstår jag. Vad heter det? Jag har sett på Bonusfamiljen. Men det här, du hånar mig för att jag kollar på den här serien. Du har skrattat åt mig förr. Det är ingen dålig serie.
Jag har inte hånat det en enda gång.
Det är som att du tycker att jag ser på Solsidan. Att det är samma.
Absolut inte.
Det är en dålig kultur. Sitter du på. Det ser på din succession.
Nej, absolut inte. Jag tror alla att jag har sagt någonting om Bonusfamiljen. Det var faktiskt jättekul en gång i Toronto. Så var jag på lekplatsen och pratade med Florence. Och då var det en som kom fram och bara, är det svenska du pratar? Mm-hmm. Jag känner igen det från Bonusfamiljen. Alltså det var, för det finns ju på Netflix.
Ja, fan vad kul.
Ja, hon älskade den, alltså hon, det var ju en kanadensisk tjej. Hon älskade Bonusfamiljen.
Nej, fan vad roligt. Mm. Ja, de har liksom lanserat Sverige över världen då. Kul.
Men nej, jag har ingenting. Det är mer att jag slutade, alltså jag såg nog första säsongen, men sen flyttade jag nog till Kanada och jag kunde inte se det där.
Nej, Netflix kunde du se det då?
Ja, men sen, sen ja. Bortgjord.
Jag skulle säga att det bortförklarar.
Ja, precis.
Bortgjord. Bortgjord. Inför hela Sörets lyssnarskara.
Ja. Men, vad har du att säga?
Nej, men jag satt ju och mässade med dig. Jag såg ju det förrgår. Skrev ju till dig, var tvungen att live-rapportera. Du vet, ibland när man ser en serie som känns för nära. Mm. Alltså att det, jag tror att det är svenskt och så är det liksom så starka känslor.
Och när du smsade mig så blev jag också berörd. Så det var ju som att vi smsade om vänner till oss.
Ja, men det var alltså Patrik och Lisa.
Oj,
i serien.
Vi kanske ska göra en spoilervarning.
Spoilervarning, senaste avsnittet av Bonusfamiljen. Näst senaste blir det kanske när Sorret kommer ut, ja. I alla fall. Men jag tycker att det är skönt när man ser något sånt där, att få mässa dig. Mm. För då får man ju distans till det. Mm. Jag får redan när jag i de här stora känslorna får jag liksom bara så här, nu händer det här. Mm. Och så här, du ser inte en serien, men du vet ändå karaktärerna. Ja, men det som händer är ju att det är en fruktansvärd otrohetsscen. Mm. Eller otrohet, det är inte bara en scen, utan det är väl, alltså det är ju en händelse i serien. Där då Patrik är otrogen mot Lisa. Och de har två små gemensamma barn i alla fall. Varav den yngsta har då Downs syndrom. Och det är liksom, man kan tänka sig allting som har varit med det, och det framkommer ju också i serien. Och jag sitter och tittar på det här. Och alltså grinar, det är inte ovanligt att vi grinar. Vi kan inte sitta och säga så här, jag grinar så mycket igår. Det säger ju ingenting, för vi grinar ju fan hela tiden.
Mm.
Men om man säger att jag hulkar då. För att det var så otroligt hemskt att se, liksom, för de skildrade då när han var otrogen och medan han var otrogen med den här tjejen så hämtade Lisa på dagis och tog liksom med, ska vi fota till pappa liksom, och fotade. Ja, det är väldigt kladdigt så, den serien är ju lite så, absolut. Men den vill ju att man ska känna liksom. Och det gjorde jag ju. Och vad slog det mig? Att jag skämdes lite för mig själv. Liksom hur jag pratat om otrohet ibland. Att jag känns som att...
Fast Hanna, det där tycker jag... Det du, eller vi pratade om i våran podd. Var inte det lite om att växa upp?
Jo.
Och också det här att... Hur ska man säga? Att tvivla.
Mm.
Att tänka på andra. Att det är... Alltså,
en del av att vara människa.
En del av att vara människa och växa. Alltså jag tänker... För det här... Den här typen av otrohet, framförallt tycker jag att det finns ett för och efter barn. För mig gör det verkligen det.
Det var det jag tänkte komma till nu då. Mm. För att det där håller jag ju med om. Sen så menar jag inte så här, bara för man fått barn. Det är inte så att man slutar kanske kika på någon annan ibland. Alltså,
nej.
Men det jag menar att, det som jag verkligen kom fram till här. För det, först fick jag bara säga nej. Bara så har jag en så förchillad liksom, relation till otrohet. För det här gör ju så fruktansvärt ont. Bara tanken på att jag och Anton skulle svika varandra på det där sättet gör jätte ont. Det jag tror att jag också vill ha fram, förutom att, liksom, att del av människa, att liksom titta på andra och kanske vara flaxat i sina yngre dagar. Åt olika håll. Det är ju också att jag tror också att det finns en möjlighet att förlåta och så vidare. Men när jag såg det här, så när serien var slut, så var jag, gick jag till Anton och bara så, kom, nu måste vi prata.
Mm.
Och så började jag, alltså jag var så himla ledsen. Och det var så mycket jag blev ledsen över. Men det första var ju liksom själva sveket då. Jag ville ju berätta för Anton vad som hade hänt i den här serien, för han följer den inte. Och då var det först sveket liksom, att vara en man som lever med en kvinna och man har små barn tillsammans. Att man har små barn och sen går man liksom och ligger med någon innan barn, så kunde jag ju tänka att så här, gud, ja, då kan jag tänka, men så här, det där är ju hemskt. Nu efter barn och nej, vet liksom det man går igenom och det man delar och allt med det, då känns det bara ondskefullt. Alltså jag kan inte förstå det. Förstår du?
Det som man som kvinna har gjort.
Uppoffringen.
Att vara gravid, föda och man tappar också bort sig själv. Man kanske inte är så jävla rolig. Eller jag, alltså,
man är inte rolig, man har ingen lust, man är mamma. Och att vara identiteten mamma, det är något som är 1000 gånger tyngre att bära än att vara pappa.
Det hör man väl bara i den här podden.
Precis, ja, men oavsett så hur mycket oavsett hur mycket man gör hemma, nu är det också generellt så att kvinnor projektleder mycket mer och gör mycket mer hemma, men även om det inte skulle vara så, själva liksom normen kring mammor, att vara mamma och liksom förlika sig själv med att vara mamma och bära den identiteten, den är så krånglig och så skuldbelagd, liksom tung och så långt ifrån liksom sig själv, att vara fri och jag vet inte, att vara pappa. Det är någonting som nästan kan höja i status.
Och det är sexigt att vara pappa.
Att vara mamma, det är liksom någonting som går emot det här, vad ska man säga, resa till Köpenhamn och supa. Alltså jag vet inte.
Ja.
Så dels är det hela den identitetsproblematiken som händer när man blir mamma oftast. Det är så här, ingen är en ensam ö i det heller, utan jag skulle säga att det händer alla. Eller liksom, det all, synen på mammor är jobbigare än synen på pappor och bara. Så det var en grej som jag tyckte att det var så jävla orättvist att vara på det sättet. Och sen så var jag bara så jävla drabbad av att så här, jag sa det till Anton också, bara, du kan gå och ligga med vem du vill. Förstår du det? Alltså så här, för dig är det inte över. För dig har liksom, tåget har inte gått. Du så här, vilken 50-årig man med gråa tinningar som är ute och springer 4 gånger i veckan har problem att få snygga tjejer. Det är inte över för dig. Din identitet är liksom inte för mig. Men liksom som hängtuttar, bristningar på magen och ett förstört underliv delvis. Alltså för mig är det liksom, tåget har gått. Jag har bara dig. Jag liksom hela min liksom, ja, men förstår varför jag blev ledsen.
Men jag kommer ihåg så väl när jag var gravid och också under då graviditeten får liksom en cancerdiagnos och bara tappar hela min yta. Och så kommer jag ihåg ibland att jag bara såg Johan sätta på sig sina träningskläder och gå på gymmet. Som han alltid har gjort. Precis som det var innan allting. Han bara liksom gick iväg och fick vara exakt samma person.
Han var helt frikopplad från det som hände hemma.
Han var helt frikopplad från det som min kropp gick igenom. Kunde bara typ säga, ja, gå och träna och springa ett maraton om man ville.
Och det är det där som gör mig så illa berörd när jag ser serien också. Att där skildrar de väldigt tydligt att det är kanske Lisa som bär ett tungt lass på många sätt. Och framförallt vet man ju när man själv har burit och fått barn vad det lasset innebär. Och då att vara man och ligga med någon annan, det är så... I min värld är det att... Alltså, jag tycker att det är mer självklart att man som kvinna i sin förlorade identitet och liksom,
skulle söka bekräftelse
och försöka få tillbaka det man en gång var. I min värld borde det bara vara så att mammor går ut och knullar på sidan, för det är fritt fram. Försök hitta er själva.
För det är också så roligt, för att hur bra är män ofta att bekräfta oss då? Får vi den bekräftelsen vi behöver i... Alltså, är det många som får det, eller?
Nej.
Nej. Nej, men.
Jag drack inte alla ser.
Nej, men Hanna! Det kanske inte är konstigt om Anton går och ligger med någon annan.
Det är inte mina hängbröst som är problemet.
Det är personligheten.
Det sjuka var att Antons försvar var också, men vad pratar du om? Du har ju knappt att bli, vad är det ditt, du pratar om ditt kön, vad är det för fel på det? Jag var så här, nej men du fattar inte. Och så så sa han bara så här, du kan också ligga med vem du vill om du vill. Men jag förstår inte varför du ska vilja det. Han var ju också så fundersam kring min liksom gråtattack.
Ja, men det kanske är en, varför måste vi vara, alltså jag tyckte,
varför måste vi vara liggbara?
Ja, men för mig, jag vet, det här är ju en väldigt svår sak att prata tycker jag om. Men för mig var det ganska, när jag var sjuk och du vet, tappade hår, alltså du vet, var, ja, jag var ingen. Utseendemässigt var jag ingen.
En tumme.
En tumme var jag.
Du var väldigt fin. Nej, men, jag tyckte alltid att du var fin.
Gullig då, men ja, jag vet inte. Jag kanske ska lägga upp en bild. Så gud. Men för mig, du Hanna, jag skrev ju det här till dig i det här, när vi diskuterade, men du har varit så mycket saker. Du har ju fått bekräftat för ganska mycket saker i ditt liv ändå.
Mm.
Du har varit rolig, har ju du fått från andra tjejer.
Och killar ibland.
Jamen.
Ja. Väldigt få killar.
Det är jätteviktigt att veta att det finns tre killar som tycker Hanna är kul också.
Det är bara de jag bryr mig om.
Men för mig har det, alltså jag tror att kanske jag många tjejer, jag hoppas att inte jag framstår som en idiot nu, men att jag har identifierat mig med att vara en snygg tjej.
Mm.
Att det har varit väldigt viktigt. För det, jag har inte varit så mycket annat.
Mm. Mycket att det är sjukt för att jag tycker att du
ja,
är.
Mm. Ja, men.
Ska hålla käft?
Nej, men alltså du måste förstå. Jag tänker att, jag tror inte att jag är den enda tjejen. Och då menar inte jag att jag är den snyggaste tjejen som har gått på den här jorden. Utan att så här, det är viktigt att vara snygg.
Mm.
Och uppfattas kanske som snygg.
Mm. Och det är där du har blivit bekräftad.
Och jag har blivit bekräftad sen, barn. Sen, jag, blivit, mm. sen jag var barn. Sen togs det ifrån mig. Och för mig var det så skönt att göra upp med det där.
Mm.
Jag började någonstans. Och det var också kanske att jag skulle, jag visste ju att jag skulle få en dotter och sådär. Jag ville börja nysta lite i det där. För jag vill aldrig att hon ska tro att, att skönhet, alltså att det är en egenskap. Förstår du? Det är det inte.
Nej, det är lätt att förlora sig i det. Det är inte bara, alltså varenda kommersiell kraft vill jag att du ska bli besatt av det.
Ja. Och det var så skönt att bara, fast man kan ha ganska kul ändå. Även fast man inte är, tycker att man själv är jättesnygg.
Mm.
Visst kan jag gå ut på den här restaurangen och sitta och skratta.
Mm.
Även fast inte jag ser ut som jag vill. Alltså det behöver inte vara att jag älskar hur jag ser ut. Men att så här, jag får finnas. Och det räcker. Mm. Alltså det har inte med mitt långa hår. Eller att jag hade svullet kortisonansikte. Och inga ögonbryn och inga ögonfransar. Men Vem ska jag vara snygg för egentligen?
Mm.
Vem?
Mm.
Jag vet inte. Jag har tagit med mig det där.
En värdefull insikt av mig så verkligen.
Ja, för mig är det en av de värdefullare faktiskt som jag fick från. Men det är inte mitt jobb att vara snygg för andra.
Nej. Det där kan jag se hos dig också.
Mm.
Alltså jag tänker lite på hur du var innan du blev sjuk. Och hur du liksom är idag och hur du för dig och liksom. Alltså jag tycker att det är liksom en grund i dig som är väldigt mycket tydligare nu. Den har ju alltid funnits givetvis. Men att den kanske, alltså att jag kan se att det inte är lika viktigt som det en gång var. Liksom.
Nej, exakt. Det är inte. Det är inte den viktigaste delen av mig.
Nej.
Eller det kanske inte ens är, alltså, behöver ens vara en del.
Mm.
Att så här, det finns andra sätt att se på sig själv på kanske.
Mm.
Och framförallt nu när jag har liksom fått en dotter så vill ju jag. Det handlar ju inte om uppfostran. Allt tror jag handlar om hur ser Florence att jag ser på mig själv?
Mm.
Hur behandlar jag mig själv?
Mm.
Och det är ju jättesvårt. Alltså, det är ingen shaming här nu. Alltså,
nej.
Alltså, bara så ni vet. Så här, men jag tänker väldigt mycket på hur jag för mig och pratar om mig själv inför Florence.
Och hur kanske i din relation nu. Alltså pappa pratar om mamma också. Så där, att det är ju superviktigt. Jag är uppvuxen med en mamma som alltid sa att hon var fet.
Och min mamma har aldrig sagt något dumt om sig själv.
Nej, men och ändå blev du så besatt av vad som.
Ja, men det var ju för att andra. Alltså jag fick väldigt mycket bekräftelse för det.
Ja. Jag vet, så att det är svårt att göra det. Alltså, ja. Och för mig, jag har ju inte varit så besatt. Liksom, alltså, jag vet inte, jag hade ju. Jag. Alltså, är det intressant att prata om mig nu? Eller ska vi fortsätta prata om dig?
Nej. Det känns som en så fånig sak att prata om också. Jag typ är lite skämmigt där faktiskt.
Ja, men fast det tycker jag inte, för det är intressant ju. Mm. Vadå, ifall man, det är väl inte så konstigt. Det här är väl den enklaste psykologin som ändå så här definierar mycket det man är. Mm. Alltså det man fick bekräftelse för som barn, det är det man försöker eftersträva som vuxen hela tiden. Mm. Jag tänkte ju ofta, du vet, på högstadiet, mellanstadiet, så här, vågar man vara ful har man jävligt kul. Alltså du vet, jag och mina kompisar hade ju den typen av, jag fick ju mycket bekräftelse för att jag var tokig.
Exakt.
Och jag menar, och gjorde grimaser och nära. Men sen var jag ju också ganska så bekräftad, för jag var gullig liksom, av killar och sådär. Och det märkte jag ju snabbt blev viktigare, tyvärr. Ja.
Och då var det så intressant, för vi pratade ju också om det här, ja, vad får vi kvinnor för bekräftelse då?
Mm.
Och på, jag satt bredvid, eller jag pratade med en på Perfect Days julmiddag, som precis har gått ur en relation.
Mm.
Då pratade vi om liksom just det här med bekräftelsen, för hon var verkligen inte redo att dejta än.
Mm.
Men hon sa också att hon står väldigt mycket på scen, den här personen. Mm. Hon bara, den bekräftelsen som jag får av publiken och får stå liksom på scen, den räcker ju så himla långt. Och jag tror ju att det finns ju en, alltså, som till exempel kontakten jag har med lyssnarna, ja, och de som skriver till mig, den ger mig så mycket i, jag vet inte, av bekräftelse att tycka om mig själv, och jag känner mig att jag är en så här del av någonting. Mm. Vilket, ja, det låter så fånigt, men man ska inte glömma dem. Alltså, det kan typ rädda en från att inte vara otrolig.
Verkligen. Och jag blir liksom rörd när du säger det, för jag tittar ju tillbaka på mitt liv,
ja,
och tänker på hur mycket jag har vågat göra.
Mm.
På grund av folk som har följt mig.
Mm.
Alltså att jag har alltid känt att jag var mina tjejer. Liksom. Mm. Som har skrivit och... Ja, men du vet. Vi människor går väl runt i livet och känner att vi vill ha bekräftelse på olika sätt. Alltså sen andra mer eller mindre då. Men jag är väl ändå ganska övertygad om att det är någon ganska grundläggande mänsklig egenskap. Att man vill bli sedd på olika sätt. Och jag tycker att det är så hemskt då att den manliga blicken värderas ju så högt. Jag har alltid gjort hos mig och jag ser hos mina kompisar och det har gjort hos dig. Alltså, att vad killar tycker och tänker om en. Men den kraften som finns när man känner att man har liksom en grupp tjejer bakom sig.
Jag vill typ gråta.
Och det här tänkte jag på när jag tänker på Spice Girls.
Ja.
Alltså det som vi pratade om för någon poddavsnitt sen också. Att alltså för mig, när jag tänker på att jag har dig och så tänker jag på någon kille som jag var och liksom flaxar runt eller liksom, och så, eller jag tänker på liksom mina, alltså, jag menar tjejgänget eller de som läser, lyssnar på Surret eller de som följer mig på mina sociala medier. Alltså jämförelse med någon kille, alltså det är en sån kraft.
Det är en sån otrolig kraft, det var det jag menade.
Och det är det Spice Girls också gjorde ju.
Mm.
Alltså att vara fem tjejer som verkligen tar plats och alla så här, de kan sparka sin manager för de har ju varann.
Ja.
De kan inte bli styrda.
Mm.
På samma sätt så här, ifall man lever i en värld som handlar om att få kontroll över kvinnor genom att kvinnor ska bry sig om den manliga blicken. Ju, det här, jag förstår vilket jävla empowerment-tal det här låter som. Ju mer man liksom håller andra tjejer i handen och liksom bekräftar varann, desto mer fri blir man ju från den här blicken. Och det är en sån jävla befriande känsla.
Ja.
Skål!
Skål!
Woof! Woof!
Det är en väldigt speciell dag idag.
Berätta.
Mm. Idag har jag varit cancerfri i 2 år. Och jag ska nästan vilja berätta om det. För att det var ju precis innan jul då, 2019. Och som ni alla vet, så jag fick ju cellgifter först. Och sen så opererade jag bort mina bröst. Och då väntar man ju på det som heter patologin. Då går de ju igenom all vävnad för att se om det finns några, alltså hur man har svarat på cellgifterna. Mm. Och om det finns några cancerceller kvar. Om man tar ut lymfkörtlar. Och det är ju en väldigt läskig väntan. Och det här beror på vilken bröstcancer typ man har, men i mitt fall var det väldigt viktigt att så här, ja men hur har responsen varit på cellgifterna, alltså har den tagit död på det, den cancer vi vet finns i bröstet. Och på grund av att jag var gravid så kunde man aldrig ta sån magnetröntgen på mig, så vi hade egentligen inga förebilder och efter, för man gör ju en röntgen alltså innan operationen också. Och så kom jag ihåg att jag gjorde den här. Och sen så gick jag in på min journal för att läsa. Och jag förstod inte riktigt. Men enligt journalen så var det som att säga, det var som att allt fanns kvar. Alltså de hade fått upp, alltså du vet, det var så mycket som lyste upp. Så ringde jag min kontaktsköterska. Och hon läste och hon bara, ja det här är ju... Att jag hörde att hon blev orolig. Alltså det var inte bra besked. Och som att det såg ut som att, ja men typ att tumören var kvar. Och jag hade också förstadiecancer i hela bröstet. Och det såg också ut som, alltså allt, det såg ut som att allt var kvar. Och så kom jag ihåg liksom när jag fick det där. Alltså jag märkte, de kan inte säga någonting. Hon bara, ja vi ser att något är där. Men vi vet ju inte vad det är för någonting. Var det svaret jag fick. Jag kände bara, jag kan inte berätta det här för Johan eller min familj. Så jag sa ingenting till någon. Jag bar bara det där själv.
Det är typiskt.
Och så alltså opererades jag. Och sen så var det 4 veckors väntan på att få patologin.
Du bar det 4 veckor?
Jag bar det 4 veckor. Men det var också...
Du visste ju inte säkert.
Nej, jag visste, men det var också... Det fanns en sån stark känsla i mig som var allt är borta. Det var ingen som trodde att det var borta. Men jag kände att det var borta. Och sen så ska jag åka in och få patologin. Och då ska jag har ju berättat hur det funkar med förbandet och allt det där. Så det är först min kontaktsköterska som kommer in, Claudia, min kirurg. Och hon kommer in och bara alltså gråter och bara, it's a Christmas miracle. Och bara, allt är borta. Och då så kom jag ut att jag tittade på henne och bara, jag visste det.
Oh,
det var så fint.
Och jag
hade satt i bilen.
Ja. På väg upp till Sundsvall och skulle fira jul med Anton. Och jag hade ju också fått reda på att jag precis var gravid. Ja. Så jag skulle hem till min pappa och berätta det här. Så... minns jag att jag satt där i bilen och så får jag ett sms där det står allt är borta.
De hittade inte en cancercell.
Nej, och alltså jag skrek. Det var ingenting annat betydde ju någonting.
Nej men det är ju alltså...
det kändes också som att så här, nu tar vi ett ordentligt andetag för första gången på några månader.
Ja, det var så fint för jag kommer ihåg att
var det berättade för mamma och pappa.
Nej men det var också, det var sjuka var att jag var så självsäker, alla blev ju så glada.
Ja.
Men jag kommer ihåg att jag och Johan tog en promenad och det var en sån krispig, kall, strålande solig vinterdag. Och så gick jag och så kom jag ihåg att Johan gick och drog barnvagnen och så gick jag bakom och jag såg att hans steg var så lätta. Jag såg det, det var så fint.
Och att få ge den, alltså det jag tänker att det måste vara kul för dig, även om du nu var självsäker, att få ringa och berätta, eller liksom messa mig, eller dina föräldrar och din syrra.
Det var
och
så kul. Och,
precis innan jul.
Ja, det var verkligen, ja hörni. Så att för mig, det är så härlig sak att fira så här innan jul. Och man kommer också på vad som är viktigt.
Ja. Och det är viktigt att komma ihåg.
Skicka ett sms till dem ni tycker om.
It's the most wonderful time of the year.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behov anpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju. Men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag har betett mig jättekonstigt igen.
Va?
Socialt.
Vart då?
På förskolan.
Men, förlåt, men det är ju också, finns väl inget ställe man skådespelar så mycket på som på förskolan. Så att jag förstår om det blev fel.
Alla går runt och pratar bebisspråk för att man pratar med varandras barn och typ varandra. Nej, men vi hade ett Lucia-firande. Vi är ju så få barn som går där Nissa går. Men jag hade ju, det har jag inte sagt det Anton, men jag hade ju bara gjort en jätteavancerad ansiktsbehandling.
I know.
Och då fick inte jag sminka mig efter den. Det var mycket regler kring den där. Och hon hade ju också gjort ansiktsbehandlingen lite så att det hade kommit till mitt hår. Så jag hade jättefett hår. Och så hade jag, vet du, mina sotade briller och inget smink. Och så hann jag inte hem emellan att jag skulle till förskolan på den här Lucia-firandet. Så jag var liksom tvungen att gå dit. Och redan där, du vet, att jag känner mig som, alltså,
rock on!
Alltså, du vet, jag känner mig som
hard rock.
Alltså, jag känner mig som den här trummisen i Bert Jungs band.
Nicke.
Ja, alltså med långt fett hår, stora liksom briller och någon ful nopprigt i tröja typ. Och så är det ju sån jävla belysning också på förskolor. Du vet, de ska ju ha, det är liksom, det är inte lite så här mörkt och mysig belysning, utan det är, man ska se ungarna. Jättefint Lucia-firande. Nisse kunde sitta still exakt 0,2 sekunder. Det var ju härligt. Men sen är det också den här lilla fikat efteråt och så, du vet. Folk pratar med mig. Mm. Alltså, var helt normala. Alla är helt normala, alla är helt underbara. Jag.
Hallå!
För jag känner ju mig, apropå vad alltså, identifiera sig som snygg eller ful. Jag kände ju bara att det är så skämdes jag ihjäl för att jag hade de här sotade brillorna, tonade brillorna på mig där. Men jag kunde inte ta med dem för jag var så jävla ful under. Alltså det var liksom ännu värre. Och då började jag också att jag filmade lite. Och det var ingen som hade sagt till mig att det var fotoförbud. Jag kunde ju tänkt mig att jag skulle filma Nisse. Ja. Anton, rycker tag med mig. Vad fan inte det? Jag kan inte filma på en förskola. Men jag filmar ju Nisse typ. Ja, bara där började jag bli generad. Jag bara, helvete, håller på med. Skäms över hela min uppenbarelse. Det börjar gå illa där då, att jag då sitter i tonade briller. Jag var också rädd att någon så här vet att jag har en Instagram. Alltså du vet, så pinsamt också att, att jag tror att jag kommer med solglasögon och du får förskolan att sitta och filma fast man inte får. Alltså bara det började jag skämmas jättemycket för. Jag var självmedveten, att man vet varenda rörelse man tar i kroppen. Mm-hmm. Var fikat. Och så var det en pappa som frågade typ så, ja men ska han ha, vill han ha saft? Och då vet ju jag liksom att Nisse blir ju, han är ju världens matvrak och det, han äter bulla. Alltså du vet, han äter, det är inte så att han inte får äta socker, nej, han smakar mycket liksom. Men jag kände bara att så här, fan, saften, nu kommer han kommer bli besatt liksom. Ja. Det, ja, han får ta mjölk här nu. Ja, ja men, och så till pappan då, jag säger så här, nej, nej han har faktiskt inte druckit så. Alltså jag sa, för att jag, i mitt huvud vill jag liksom bara säga liksom att alltså inget, han är bara ett och ett, alltså,
det var ingen positionering.
Nej, för jag skiter väl för att folk dricker saft.
Ja, men det alltså, vet väl jag.
Ja. Men för jag förstod hur det framstod. Alltså, han har faktiskt inte smakat saften. Käften, kärring. Alltså, tyst! Tyst, tyst, din dumma, dumma tant. Ja, alltså jag. Så då slutade det med att jag fick, alltså du vet, jag var så självmedveten, jag var tvungen såhär, nej men klart jag ska smaka saft, skulle jag göra en större grej av det liksom. Ja, tänkte också Nisses reaktion, alltså han var som dansade när han drack den och liksom, och skrek ju som en stucken gris när jag sa, för han drack ju mycket såhär, nu, jag var ju tvungen liksom, jag menar, såhär, fikat var slut, såhär, du kan inte sitta här och mala i det saft. Då var han också less såklart. Men alltså, så det var på bekostnad av han också. Jag var bara så konstigt. Ska jag prata med någon fler? Alltså, hello? Det är någon julledighet med det då? Anton gick ju bara runt och kollade på mig. Och var, så här, var helt normal och stod och pratade med honom.
Ja, men då kan du och Johan gå då. För att han inte heller. Alltså.
Johan.
Han ska ju vara så trevlig också.
Johan är den trevligaste jag vet.
Ja.
Men då blir, han ställer mycket frågor.
Han ställer mycket frågor. Men då är det ju så uppenbart att han är inne i ett område. Alltså han vet ju liksom inte hur han ska prata om barn, tror jag. Alltså vi kan ju så här gå på, du vet, vi är på en lekplats. Och så ser man typ en femåring. Och han kan vara så här. Ja, men den här måste ju vara jämnårig med Florens. Typ så.
Han säger det till föräldrar.
Ja, eller? Typ så. Ja, men de här måste ju vara jämnåriga. Ja. Och jag bara, alltså det är en sjuåring. Alltså det, och så kom jag ihåg när vi var på så här, jag gick ju innan det blev lockdown, så gick jag på öppna förskolan i Kanada, och så var vi på någon sån en lördag liksom hela familjen. Och alla hade ju småbarn i typ samma, ja men då kanske de var 5-6 månader då. Och Florence kröp ju tidigt. Och så hade våran läkaren i Trondheim sagt någon gång bara så här, ja, ibland när de är så där lite lättare i kroppen så kryper de sådär. Alltså, du vet, bara sagt någonting. Det där tror jag Johan kom ihåg. För då var det ju någon då som bara var trevlig då där. Ja, men som bara såg att Florens kröp. Det enda de ville var ju såhär, oj, kryper hon redan? Det, och då säger man ja. Sen säger man inga
mer. Då säger man ju någonting till med, ja, det, hon är lite, alltså såhär,
tidig.
Lite tidig med det där, typ såhär. Men då kan man säga, men det var bättre om hon åt lite mer. Man ska ju så ta ner till
barnen. Ja, men alltså, jag vet inte, man säger, hon är en tidig.
Jag ska inte säga något, jag vet inte vad man säger
för uppenbarligen. Men för mig är det, om någon skulle säga något så jag säger hon kryper. Bra, vad gör ni i helgen? Inte vet jag. Ja. Då tittar Johan på deras barn. Ja, men det är antagligen för... Han är lite tung i kroppen den här. Det är nog därför han inte kryper. Jag känner bara, vad? Fat shame. Och det sjuka. Och jag känner bara,
he's a little bit fat.
Probably because he's a little bit heavy. Och jag kände titta också på det här barnet. Jätte jättelitet och petit barn. Alltså typ mindre än Florence. Jag kände bara, Johan, du kan ju inte heller säga det.
Jag ser det så tydligt framför mig, för han är ju så jävla killen, alltså tjenis.
Ja, liksom. Du behöver väl inte berätta för dem hur det är, och framförallt när det inte stämmer. Va? Jag kände bara, följ aldrig med mig hit igen.
Nej, men då kan väl du och Anton som är så jävla perfekta gå och murvla i mörn.
Man måste, Johan, jag tror, du vet inte vad du ska säga, och Johan säger bara för mycket. Det är
ja. Jag är ju, men jag säger också för mycket ibland. Alltså, det med saften. Alltså, vet du, jag låg och tänkte på det när jag sova. Fan, jävla. Sen är man ju också hård mot sig själv. Men jag märkte också Antons blickar mot
mig. Ja, men jag tänkte precis säga, jag är ganska hård mot Johan.
Johan, jag älskar Johan. Han är ju verkligen topp 4 favoritperson då.
Mm.
Är du Anton, jag själv och Johan. Nej, men han ställer mycket frågor. Och det älskar jag, för att det, är så här, det är ju det finaste en kille kan göra.
Finns ingen kille kanske som ställer så mycket frågor?
Nej, och då vill man ju gärna svara. Men det blir ofta att han inte lyssnar på mina svar. Eller att han missförstår ibland. Mm. Så att han, säger
han är ju disträ då?
Ja, han är disträ. Han lyssnar ju inte då på
han
mina.
Måste ju, det måste ju vara det att han fokuserar på så mycket på att du ska trivas.
Mm.
Att, för jag har ju sagt det till honom också. Så här, om man ställer så där mycket frågor. För först att man behöver inte ställa så där mycket frågor. Men då måste man lyssna på svaren också. Det är liksom... Men, åh nej.
Oh.
I love you, Johan.
Ja, men det är ju...
Det där kan man ta.
Nu är det ju jul för många.
Mm.
Och julen är inte alltid kul.
Nej.
Det finns år då man har våndats över att åka hem och behöva möta sig själv. Mm. Det är ett helt ämne. Det kanske vi ska prata om i nästa avsnitt.
Verkligen. Alltså, mellan 20 och 30. Jag vet inte.
Jag mådde inget bra att åka hem.
Jag gjorde inte heller
det. Mamma och pappa ser ju rakt igenom en om det är något. Och det är en jobbig känsla att bli läst. Även fast de inte säger något.
Och ni tror inte på vad ni ser på Insta.
Nej.
Folk har det så fruktansvärt tråkigt, dåligt. Maten smakar äckligt.
Och det är någon liksom som... Det känns inte som man tycker att det ska kännas.
Mm-mm.
Så att det är ju någonting att bära med
sig. Ja, det är bara en dag som vilken som helst.
Mm. Men det kan också vara ganska mysigt.
Ja.
Det är ju också. Så det är inte, men absolut. Det är så här, allting handlar väl om förväntningar. Det är så här, om man har lagom förväntningar blir det väl bättre.
Och det här är min första jul hemma i Sverige på 3 år.
Fy fan vad mysigt ändå. Har du höga förväntningar nu då eller?
Skyhöga.
För det kan ju...
Men du vet ju, varje gång jag åker hem så blir det ju något som är fel. Så
ja, jag tänker ta dina egna råd här nere.
Ja, jag ska.
Jag har en förväntning, och det är att jag och Anton ska äntligen få lite egen tid. Det ser jag fram emot. Att vi har mormor, morfar, farmor, farfar.
Det vore så roligt om vi 4 kunde göra någonting.
Ja, men det måste vi. Vi ska ju starta en skridskotradition, pratar vi om. Du och jag sitter i någon päls och huttrar på sidan av en skridsko.
Och dricka.
Ja.
Kaffe Karlsson.
Mm, fy fan vad mysigt. Mm.
Så nästa podd blir ju en nyårspodd.
Mm, och den kommer vi spela in uppifrån Sundsvall.
Tillsammans.
Vi kommer träffas där. Det ser jag verkligen fram
emot. Ja, men det blir jättemysigt. Och tack alla ni som lyssnar för att ni är så kloka och gulliga.
Och generösa med era liv. Vi läser allt ni skriver, vi svarar på allt. Vi älskar er. Sprid gärna podden till någon som ni tycker ska...
Ja, ge podden till någon julklapp.
Så vi ökar i lyssningar. Vi ökar ju sakta, men väldigt stadigt.
Mm.
Vi är i chock över responsen. Tack så hemskt mycket. Och vi avslutar väl med Jag mötte Lassie.
Ja.
God jul alla älskade.
God jul alla älskade tjejer.
Woof. Vad?
Eller woof. Jag mötte Lassie. Jag mötte Lassie. Hon viskade till mig i sitt woof. Vi tas i hand och i mitt hjärta kändes love.
kan vända och maskrosor tända sina knoppar att växa upp till tusenden. När spökena glufsar mot jagen, då lufsar hon till oss, mig och dig med all sin kärlek.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.